Så Sean Connery, vad har han?
Vad
Vem
han har
är
just
han? Vad
nu?
har han just
Ja,
nu?
just det. Det
Är
vi
du,
har.
är vi nöjda med det urvalet?
Välkommen till Wikipedia-podden, din stjärngosse som tar ton om nyheterna för världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson.
Och jag heter Sara Mitchell.
Hej och välkommen, Sara.
Hej, tack.
Du och jag har ju jobbat ihop på Wikimedia Sverige.
Stämmer.
Och du var ansvarig för vårt utbildningsprogram. Och
ja.
Det så gjorde du ett litet projekt som hette Fritt normmedvetet material, bildmaterial. Och det passar ju väldigt bra för idag så ska vi prata lite grann om urval av bilder.
Första gången vi såg också, jag tror det var din första dag på jobbet på Wikimedia Sverige.
Oj!
Jag vet inte varför jag var där då, men jag har för mig det.
Nej, jag tänker också det måste vara väldigt speciellt, eller du kom bara för att jag började.
Jag kan ha varit det. Ja, det var, jag vet inte om det var om vi satte upp de här hyllorna då, eller vad det var.
Jo, lite hantverkar, ja, jag kommer ihåg.
Men det var typ det jag har gjort och så satte jag upp några bord någon annan gång.
Ja, det är 7 år sedan.
Och den gången var när Anna Troberg började som satte upp de här borden. Samma dag som hon blev. Tog jag över efter Jan. Ja.
Ja. Så idag i Wikipedia-podden om så ska vi prata lite grann om bilder och kanske framförallt om hur svårt det kan vara med bilder. Och även när man tror att det är lätt, att det faktiskt kanske är svårt i alla fall. Var ska vi börja någonstans, Sara? Varför kan det vara svårt med bilder?
Varför kan det vara svårt? Jag tycker att vi absolut kan börja det här med att det kan vara svårt. Men jag tänker också att vi kan ta den här ingången i att bilder är intressanta också för att det är ganska låg tröskel. Det här känner vi till som har hållit på länge, men också som min del i liksom Wikimedia-rörelsen har ju varit mycket att jobba med den som är ganska ny eller står väldigt, väldigt ny inför vad är Wikipedia och vad är Wikimedia Commons. Och då blir ofta bilder en bra tröskel att komma in. Det blir liksom så här, här kan jag bidra. Här kan jag på något sätt dela med mig av vad jag vet och kan och ser runt omkring mig. Så att därav är det en intressant fråga just för att det engagerar många och också just det här med att vi kan tänka oss att det är ganska lätt på något vis.
Men det är också väldigt lätt att se att det saknas en bild.
Ja, men precis.
Det blir en gång så på det sättet snabbt.
Ja.
Jag tänkte när jag började att jag skriva encyklopediskt. Det är svårt, men ta en bild på den här domkyrkan som jag går förbi varje dag.
Ja.
Det kan jag göra. Så det var ju faktiskt så jag kom in helt och hållet.
Mm.
Jag börjar nog senare. Jag börjar mera med att jag liksom det saknas en bild och jag kan faktiskt ta den. Det är nära eller i närhet eller så.
Ja, men visst, det är lätt. Man ser att det saknas och kanske ju så här det krävs tid och energi att skriva. Man behöver också fundera över vad är det för innehåll, vad är det för form, vad är det för språk, vad är det att skriva för en encyklopedi. Men den här bilden, som ju ni har varit inne på, bilden som säger mer än 1000 ord och som kanske går lite snabbt att få tag i.
Mm.
Men det är inte helt lätt, det är ändå lite tekniskt att ladda upp en bild och att en kod och sådär. Lite enklare nu kanske, men ändå, den ska laddas upp på Commons och sådär, så att det är inte självklart på något sätt, även om det är...
Nej, verkligen inte.
Det är en annan sorts konstart. Men sen är det också, även om det är lätt då, som du sa, det kan ju finnas ett stort urval av bilder. Sean Connery nämnde vi tidigare idag. Innan. Som då, vilken bild ska representera Sean Connery i en artikel om Sean Connery? Och det blir ju då, vi har ju oftast en bild högst upp till höger då, som vi kallar huvudbild eller så.
Och det kanske är lite det som är det kluriga, att vi har den formen så mycket att vi är vana med att se en bild som representerar hela artikeln. Och att det kan finnas många ämnen som inte låter sig reduceras till en bild.
Ja, formen, alltså den hela idén med en sån standardisering förutsätter ju just det. Lite grann som en annan standardisering vi har är ju att ha ett uppslagsord. Sen kan vi lösa det genom omdirigeringar och att det går liksom att hitta till en sida genom flera ord. Och den är ju intressant och användbar. Men hur är det då med den här bilden, den här huvudbilden?
Jo. Fast jag kan tycka att den kommer ju bara först. Sen så kan man ju ha galleri och sånt under.
Ja.
Eller, Eller i en rad, eller vad säger, i kolumn på sidan i höger subalt.
Mm. Så Sean Connery, vad har han?
Vad har han just nu?
Ja, just det. Är vi
nöjda med det urvalet?
Vi tittar på Sean Connery. Vi tittar på ost här till att börja med. Men Sean Connery, där har vi någonstans mitt i karriären kanske.
Ost är svårare, så väntar vi sen.
Jag tycker den var rätt bra val.
Där har vi en ung Sean Connery.
Ja.
Ja, vi har bara två bilder. Det kanske inte är så rikt då, men vi har med i alla fall två olika varianter här.
Så kan man tänka sig att då valet som har gjorts genom artikelns gång är mellan de här två? Eller är det självklart vilken som ska vara uppe i rutan?
Nej, det är absolut inte självklart. Jag tror det finns väldigt många fler bilder som jag var inne på. Man skulle kunna ha ett galleri, helt klart. Så att här finns det ju från 57 liksom nästan vartannat år, hela karriären. Så att det finns absolut att välja på. Det var ju en bra bild då, 83, alltså den från 83, som kanske inte är jätterepresentativ för han ser ut. Jo, rätt bra va, mitt i karriären faktiskt, som du sa.
Mm.
Men den är ju... Men det ser nästan professionell ut också.
Men vad lutar vi åt i det här fallet? Att man tänker sig att i faktarutan ska en bild vara som på något sätt avbildar artikelsubjektet här och nu. I närtid. Och hög kvalitet. Eller vad vill man uppnå för kvaliteter med den bilden?
Man vill ju att den ska vara representativ för hur personen ser ut, om den person då. Då är det ju tuffare med ost, som vi också var inne på. För att,
jag är inte säker på att jag håller med dig där faktiskt. För att det ska vara representativ för hur personen ser ut. Utan jag tror att Sean Connery var nu aktiv hela sin karriär egentligen och i rampljuset. Men ta någon som försvinner bort efter en ungdomsroll. Mm. Vill man prompt ha och liksom kanske är känd egentligen från tv, från, låt säga att han var 18 år eller någonting sånt, Karate Kid. Vill man ha en sån bild på en 70-åring, då ingen vet ju vem det är då.
Just Karate Kid ser likadan ut.
Det var inte förändrat så, och Michael J. Fox skulle väl vara samma sak.
Ja, men Sean Connery ändå, alltså, det är 83 ändå, det är mer på hans höjden av hans karriär kanske. När han har gått ifrån att vara Bondspelare till att ha blivit mer etablerad. Så det jag menar, kanske när de är på höjden av sin karriär är det bästa. Mm. Men sen så också lite kvalitet på bilden skadar ju inte. Så att,
nej. Men får det väga då? Så låt säga att vi har en taskig bild, eller en lågupplöst bild på någon i sin peak. Och sen så har vi en toppen fotograf, men från långt efteråt och sådär. Vad väljer man då då?
Ja, då tycker jag att man ska välja den som är mest representativ för karriären, så att säga. Så att Karate Kid skulle då bli avbildad när han var ganska ung ändå.
Men jag tänker att allt det vi säger nu vittnar lite grann om hur mycket värdering det ligger i att göra bildurval.
Mm.
Det är liksom olika kvaliteter. Vem, nu har vi pratat om personer, osten är inte det, så det kan man ju också ta in. Vad är liksom rätt och riktigt? Vad är representativt? Det är jättesvårt.
Det
här är ett jättebra exempel för att de går att liksom prata om på ett lätt sätt, men det finns ju också problem som blir svårare.
Ja, och man kan ju också i sig då byta då och då, så får man ju också en varierad uppslagsverk på det viset. Kanske för sakens skull, eller också om man tycker att det är roligt, eller bara när man upptäcker att man vill ha en annan, så kan någon annan byta tillbaka vid ett annat tillfälle.
Men uppfattar man den redigeringen så då, eller hur? Eller är det snarare att det är en kritik mot det valet som har gjorts? Eller förstår man den redigeringen som ett bidrag? Eller?
Det kan säkert uppfattas som kritik, och det kan också uppfattas som ett felval. Så att det kan definitivt skapa ett redigeringskrig. Men
i det så skulle man ju, för att undvika redigeringskriget, kunna göra ett schema.
Ja.
Som man kanske sköter på diskussionssidan och säger att så här roterar vi eller någonting sånt. På samma sätt så som vi har roterar artiklar på huvudsidan.
Ja, precis. Det var något sånt jag tänkte. Jag tror aldrig det har provats, men det var väl en ganska rolig idé.
Det var i varje fall
en idé.
Men då kommer jag in och tänka på en artikel som både jag och Jan har varit inne i lite nyligen, som är Hälsingegårdar. För då var det ju lite det här med Hälsingegård som är liksom på något sätt, det finns något typiskt Hälsingegård, samtidigt som det inom Hälsingegården finns variation. Det är samma med osten. Det finns kanske någon urtyp, men ost kan vara himla olika också. Oh. Där i alla fall, där. Så då, det blev ju ett litet collage då.
Ja, precis. Collage är en lösning som finns på en del artiklar.
Ja, och liksom när passar det? Nu minns jag inte riktigt. Jag är jättenöjd med att det blev ett collage här, men jag kommer inte exakt ihåg hur vi resonerar.
Men jag tror att vi var inne på det, att det är svårt att hitta någonting. Och detsamma kommer man ju ofta också till på platser, städer. Jag tror att Stockholm har nog ett collage i sin, för att det är svårt att välja, men vad, om vi skulle göra Stockholm till någonting. Vad, är det Globen, eller är det Sergels torg, eller är det slottet? Sådär. Ja, och, vi får väl slänga in allihopa då.
Ja, och det är väl, det är säkert inte heller överens. Här har jag för mig att den har fått kritik för att det är så mycket modernt i den. Som, det är Globen och Hötorgsskrapor och sånt. Och sen en annan som har varit aktuell för inte så länge sedan är svenskar. Och vilka representerar Sverige då? Då är till exempel Zlatan har varit lite typiskt då, blivit lite kritiserat.
Men okej, okay, om vi då tar den här idén vidare till ett ämne som har mer med kroppen att göra då. Arm. Kan man ha ett collage för arm?
Ja, absolut.
Alltså, hur, det var väl... är den stereotypiska armen? Eller vad är den armen som är lättast att hitta online? Ska den vara tecknad? Är det representativt? Schematisk bild?
Jag kan ju tycka att... Ja, arm kanske. Men annars kan jag tycka att tecknat är rätt bra för att illustrera... Ja, men det är mer, det är kanske inte just... Men kroppsdelar tänkte jag på. Men, för att det blir lite avpersonifierat. Men det kanske är fel tänkt. Det kanske är bättre att visa liksom, mångfald. Så där skulle man definitivt kunna ha en... en collage eller ett galleri någonstans då på armar.
Många klurigheter och många chanser till, eller risker till redigeringskrig.
Ja, precis. Och sen då ska man alltid välja en bild bara för att man har en. Kan en bild vara för dålig?
Det kan den nog vara. Alltså, ja. Någonstans så finns det definitivt till och med en gräns till att nu är den så dålig så nu har den inte ens ett utbildande syfte. Den kanske borde raderas från commons till och med. Men vi har ju en skala där den kanske tillför någonting i världen, men att den är ändå... den känns inte bra i magen.
Nej, och jag tänker lite bara med otillbörlig vikt. Är det det vi kallar det?
Ja.
Det vill säga alltså, en bild som är lite fel ute kan ju genom att vara kanske den enda illustrationen och hamna i, liksom, i den här positionen få en för stor plats utifrån vad den egentligen visar eller hur pass mycket bäring den har på vad det handlar om eventuellt. Så det tänker jag också är ju, för det är ju så tänker man kring texten.
Ja,
liksom, hur viktigt är den här enskilda händelsen i något mycket större sammanhang som liksom tar upp jättemycket, nästan hela innehållet i en artikel? Det blir liksom lite skevt på det viset. Och jag tänker en bild kan
och
också
oftast
vara...
Oftast är det skandalgrejer då ju, så, när det gäller text och personer. Och när det gäller bilder så är det väl oftast lite naket och sexuellt och sådär.
Och då blir det... en dålig bild, för tyvärr så är det ju oftast lätt att ta en bild när någon står på scen och pratar, men då står de ju ofta och pratar och har en mick framför sig, så att det kan ju bli fotografiskt en väldigt dålig bild, och de står inte stilla heller, utan de kanske rör på sig, så det blir lite
öppen mun och blunda och sånt.
Ja.
Och det är inte så kul att hamna på en sån bild såklart.
Nej.
Och där har det varit lite nästan utpressning kan jag tycka när folk har önskat att man ska ta bort en bild. Att, ja, det kan vi göra, men bara om du laddar upp en bättre bild då. Eller framförallt är det att det tänker jag absolut inte göra, för att du ska inte bestämma hur din artikel ser ut på Wikipedia. Det är vi ganska hårda med. Eller rädda för, onödigt rädda för kan jag tycka.
Just det. Ja, det håller jag med. Att vi är onödigt rädda för det.
Inga lösningar då? Det tyckte Sara var bra.
Nej, men jag tänker liksom, för att det är... Nu har vi tagit liksom lite mer greppbara problem i att välja bilder. Men det finns också någonting som är nästan lite bortom vad man kan förstå i de här frågorna om representation och så. Och då tänker jag det här med att... jag vet inte, de är svåra och går inte att lösa genom någon enkel regel, om jag säger så då. Ja, jag bara följer en riktlinje. Jag är på något sätt avskriven att själv förstå vad jag håller på i för sammanhang. Det kan man liksom aldrig bli. Jag vet inte. Så, att, ja.
Så det viktigaste är att gemenskapen är egentligen medvetna om att det kan vara klurigt och att vi ofta behöver diskutera.
Ja, och lite grann också. Om man är väldigt ointresserad av att se problemet. Nu är vi här för att vi tycker att det här är intressant att diskutera. Men tycker man att det här, nej, det är inget problem. Då tänker jag att det skulle vara extra viktigt att faktiskt försöka intressera sig för... Vad är det här för frågor? Vilka är det som faktiskt lyfter det här som problem? vad är det de vill säga med att min kultur representeras av den här namnlösa bilden som har tagits av ett, vi har ju hela också liksom museihistoriken med oss som ett arv inne i att hålla på med Wikipedia. Hur man där har jobbat liksom genom liksom kolonialisering, man har hämtat saker, ryckt upp det liksom från sina kontexter och ställt det i en annan del av världen. Och liksom så här, och liksom det har ju vi något sätt, vi reproducerar ju en del av det.
Men
samtidigt som man i hela glamsektorn vill jobba med det, vad jag förstår, det är liksom en stor del av vad man verkligen vill förbättra och så är ju vi också en del av det. Så dit kan man också titta mycket för att se vad är det för frågor som är viktiga och kontroversiella för också oss att lite grann haka på.
Ja, det behöver man göra. För man är ju väldigt van i sin eget sammanhang. Man är ju väldigt van med att alla serietidningar man har läst och hur det ska se ut och...
Ja.
Så att,
lite normen är ju
ja, precis, det sättet. Absolut.
Ja.
Man är ju väldigt vad heter det, betingad eller, ja. av sin egen upplevelse. Liksom.
Mm. Och där tänker jag att man kan, jag tänker på två ändå riktlinjer som kan vara intressanta. Först är det ju den här med globalt perspektiv. Den är vi ju väldigt intresserade, eller vad jag tänker att vi är, det finns liksom globalt, eller hela rörelsen är intresserad av den. Så upplever jag att det man diskuterar och den är liksom känd och väldigt närvarande. Ja, men du kan inte skriva i text i artikeln huvudstad. Exempelvis Stockholm, liksom, vad skulle det vara för exempel? Alltså jag vet inte, ni förstår. Ja. Men på samma sätt så är liksom, den skulle kunna liksom tillämpas i många fler områden på samma vis. Men där är det liksom svårare på något sätt. Liksom. Och den andra riktlinjen är ju också det här med alltså, point of view- POV-grejen, alltså att vara neutral, verkligen något som skulle behöva problematiseras mer. Det görs ju på många ställen, men ännu mer tycker jag.
Och att neutral inte är heller majoritetsstyret, utan,
nej.
Utan att det ingår att man måste få med minoriteter i neutralitet.
Ja. Utan att lägga ansvar och skuld i den som kanske väljer sig utanför.
Ja, nej.
Så, det finns massa grejer. Men det, jag kom på de här sakerna just bara för att jag såg lite vad vi skulle ta upp för nyheter.
Ja, men det är kanonbra. Då får vi en liten vinkel in till de kommande nyheterna och vi börjar lite smått vad som händer på svenskspråk i Wikipedia. Vad händer där, Magnus?
Ja, jag tror inte det är det här som har triggat Sara på något sätt faktiskt. Men kanske. En grej som jag tycker är lite rolig, det är apostrofer då. Och det är roligt för att det är en sån liten grej, men som ändå kan bli en ganska stor grej på Wikipedia. Och jag tycker också att det är lite intressant. Men då finns det typiskt två stycken apostrofer. Dels den som är lättast att komma åt på tangentbordet, som kallas för skrivmaskins apostrof, som är rak. Och den ska man inte använda enligt svenska skrivregler, utan man ska använda en som är lite, ser ut som en nia.
Men varför har vi den på våra tangentbord då?
Ja, precis.
Mm.
Och det vet jag inte vems fel det är. Det har ju med den här QWERTY att göra och standard och sånt. Men det hänger väl med från skrivmaskinstiden och så, antar jag.
Jo, men vi har ju ett svenskt tangentbord och vi har ju OÄÖ. Varför kan vi inte byta ut den till rätt?
Jag vet inte vem som bestämmer det.
Det är inte skrivrådet.
Nej, tydligen inte. Och då kan man tydligen, eller det finns något som heter Unicode, som man kan enkelt, eller ja, det är inte så enkelt, men med 5 knapptryckningar så kan man skapa alla såna här tecken i hela världen.
Mm.
Och då finns det då ett... Vad sa du?
72 enkla steg.
Det var
enkelt med modifikation. Det krävs liksom lite... Du sa det. Jag ville bara förstärka det.
Jag sa nog 2. men ändå, det går i alla fall. Men det är inte enkelt. Och då tycker jag att men då är det klart att vi ska acceptera att det är ett rakt. Man ska inte hålla på och tjafsa med folk som använder det raka, som ju alla använder och som är på nästan alla artiklar. Men pallar man så får man gärna byta. Och då ska man inte få byta tillbaka. Då. Sen visar det sig då, när man håller på att prata om sådana här saker, att det finns inte alls bara 2, det finns ju 3. och den tredje är kanske den som är mest rätt. Så den som inte heller svenska skrivregler tycker man ska använda då. Som ser ut som den lite krökta men är lite, sitter lite högre upp. Och sen så finns det då ett så här tumtecken, tydligen ett eget tecken, och primtalstecken är också ett eget tecken egentligen.
Mm. Men den använder vi väl i matematikartiklar?
Det kanske vi gör. Jag skulle använda den raka då, apostrofen. Men det är kul, och det här finns, det är särskilt en användare som tycker att det är ännu roligare än vad jag tycker. Och han tycker dessutom att det är lite viktigare än vad jag tycker. Så att han vill gärna att alla ska använda den här Unicode. Och jag tror jag har tagit upp det tidigare med bindestreck, om det ska, hur långt det ska vara.
Där finns långt det, som det.
Ja, där finns det istället en 6-7, eller också en 6-7 olika som, men det är två som man väljer mellan. Och, ja. Och kompromisser och sådär beroende på om man har valt in någon. Sen har vi då den här nya fadderfunktionen som introduceras för inte så länge sedan, va? Den har fått lite ros nu på Bibrunnen, och det är kul, för sådana funktioner brukar inte vara helt lätta att få ros. Visst satte du i den som standard för bara ett par månader sedan, Jan?
Ja, den är inte standard så här. Vi har ju ett gammalt faddersystem.
Ja, precis.
Det har vi inte helt tagit bort den. Men alla nya som kommer får en ny fadder tilldelad till sig.
Ja, och den gamla är lite mer undanskymd nu, eller hur?
Nej, den är fortfarande på Wikipedia:fadrar. Men det är fortfarande, man måste hitta till Wikipedia:fadrar. Den andra får man direkt när du skapar ett konto.
Ja, okej.
Okay. Så den är ju längre bort.
Jag är i den här nya då, som fadder. Jag tycker inte det har hänt jättemycket ändå. Jag tror jag har fått... Det har inte varit någon överbelastning direkt.
Nej, men tycker du att det är en ökning eller minskning?
Ja. Jo, det är absolut en ökning. Men det, tyvärr då, så tycker jag att det har varit mer av typen testa. Alltså, man har testat, man har inte liksom förväntat sig att få något svar, eller man har inte följt upp svaren som det känns i varje fall.
Men det är väl bättre att de skriver hej på din diskussionssida än i en artikel?
Absolut. Och de får gärna skriva hej flera gånger, det är inte det. Men det är lite synd att inte liksom, man vill gärna känna att det händer någonting också. Men det finns ju andra som tycker det, och som sagt, den hyllas ju på Bibrunnen. Och också den som jag tror den som har skrivit eller utvecklat konceptet lyckades se det också.
Ja, det är en av dem i teamet i alla fall.
Ja, lyckades se det också, så det var trevligt.
Det där vet jag har ju varit en liksom efterhängsen fråga med de här, hur man kan just förenkla. För det är så intressant att när man är väldigt ny och hamnar i den här miljön, och hur mycket som det förut krävdes att av egen maskin hitta till de här jättefina och jättebra och hjälpsamma faddrarna som faktiskt fanns. De stegen, det var något som jag vet att jag gick och tänkte på jättemycket, men det här är liksom helt orimligt. Den som kan absolut minst ska behöva leta för att liksom få den här liksom kontakten. Så det är ett jätteintressant sätt att se och höra om hur det funkar.
Ja, men det är ju fenomenalt då. För jag tänker att egentligen så är alla väldigt... Man ska bara ställa frågan så får man ju svar på något sätt. Mm. Alla är ju väldigt tillmötesgående på wikipedianer generellt.
Men jag undrar om du, Magnus, tycker att frågorna, eller det har verkat lite som att någon bara testar funktionen. Kan det vara så att för att den är så automatiserad och för hur man är van vid att det finns på andra sajter, att det poppar upp någon, kan jag hjälpa dig? Och så är det ju någon bara sådär lite grann.
Jag tror att det är en robot.
Kanske så.
Men jag vet inte, men jag kan gissa det, att man liksom man testar. För jag tror jag inte har fått någon av dem, så har inte jag fått någon liksom vidare i kontakt att ha fortsatt. Men fast det till och med har varit ganska raka frågor liksom. Och det kanske är svårt att hitta tillbaka, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur det ser ut riktigt för en ny användare. Tyvärr, det får man ju sällan kolla. Eller det är svårt att kolla det. Sen så har man lagt in alldeles för många såna här specialare på sig själv. Så att...
Men du kan ju slå på den här funktionen för dig själv. Så får du en fadder tilldelad till det, så kan du ställa frågorna, så får du se hur det ser ut.
Ja, men det har jag gjort. Men då tycker jag att det är ganska hemligt ändå. Man får en flik som heter hemsida. Och så är det via den då, så finns det lite för mycket information, kan jag tycka då. Men och i en av de här informationsrutorna så finns det att ställa en fråga till din fadder. Sen så finns det väl antagligen att ställa en fråga till... Jag tänkte att det skulle finnas en fråga till fikarummet också, men...
För det tar vi också hittat. Det var ju den vi försökte aktivera förra gången, när man får den här lilla blå rutan.
Ja, okej. Okay. Ja, men den är så här att den funkar inte i artiklar.
Nej, just det.
Men den kommer upp i icke-artiklar, så får man det lilla frågetecknet.
Just det, där ser vi den.
Och jag tror att den kommer i artiklar om man trycker redigera.
Ja, ah, så kan det vara.
Mm.
Ja, just det, där tryckte du.
Det är den vägen man hittar till fikarummet. Ja, men då verkar den funka också någorlunda i alla fall.
Ja, kanon.
Och internationellt då?
Internationellt har vi lite små nyheter. Vi har en lite intressant. Det var användargruppen Wikimedia LGBT+, som hade ett möte med Wikimedia Foundations team som har Resilience and Sustainability heter de, som har de här Trust and Safety som brukar hjälpa till på evenemang. Mm. Och framförde lite klagomål får man väl säga om att medlemmar i deras användargrupp har utsatts lite grann för trakasserier på olika sätt och av olika grad. Men oavsett vilken grad så är det för mycket.
Och framförallt på vad säger man, IRL-möten eller har wikimedianer eller har det varit på som wikipedianer eller så?
Framgår inte från det här, men jag tror att det är nog både eller framförallt mest på wikin tror jag,
för att det, ja, det hoppas man.
Helst hoppas man att det inte är någonting alls, men hur som helst så togs det väldigt allvarligt och det kom ett officiellt uttalande här som har skickats ut i så många kanaler de bara har kunnat med att vi ser på det här väldigt allvarligt och med den här nya universella uppförandekoden som kommer snart då, så ska vi försöka se till så att vi får ett bra stöd så att alla vet om att vi kommer att vidta åtgärder om det fortsätter.
Ja, det svåra där är ju, alltså, för jag tänker att så ser det ut idag. Alltså, menar, vi accepterar inte sånt idag heller. Men vi måste ju märka och förstå det också. Mm. För det är inte säkert att jag har förstånd med till. Man kan göra fel utan att mena det. Det är inte bättre det, men ändå. Så att vi måste ju upptäcka det för att kunna göra en reinforcement, menar jag.
Ja, men det är väl mycket bättre om det är utan uppsåt.
Jo, men det är ändå. Ja.
Ja, så det var ett bra stöd här från Wikimedia Foundation. Och sen så är det väl här bara en liten blänkare om att Wikimedia har en designstrategigrupp. Och det är de som hjälper utvecklarna att designa funktioner. Alltså det här har inte med öremärkesarbete att göra, utan det här är ju saker som till exempel den här nya funktionen för faddrar då. Ja. Hur de ska se ut. Och de har fått en liten ny webbplats på design.wikimedia.org här så man kan följa deras arbete och de har lagt upp lite användarstudier och sånt som man kan titta på. Så det var bara en liten blänkare att det finns mer material tillgängligt.
Ja, och den är också intressant för det här är något som också är väldigt kontroversiellt att ändra utseendet, typsnitt och
verkligen. Sånt. Vi har ju pratat om den här nya temat som kanske kommer, som finns ute som jag inte gillar.
Ja, som finns på franskspråkiga Wikipedia.
Ja.
Den är fungerande där. Och sen har vi kommit en ny YouTube-kanal.
Ja, den är inte splitterny, men jag upptäckte den precis nyss. Så jag tänkte och tyckte att den var väldigt bra, så jag ville sprida det här tipset vidare. Det finns en kanal som heter The Wiki Show på YouTube, som är en massa korta klipp. Jag tror de är uppe i 44 stycken olika videos just nu. Det kanske är fler ändå också, alla kanske inte numrerade. Men som är bara så här mellan 1 och 7 minuter långa, så här gör man den här lilla grejen och så. Nu är allt det här på engelskspråkiga Wikipedia, så vissa saker finns det liksom nyansskillnader i policies, men tekniskt sett så är det ju det mesta samma så som vi har på svenskspråkiga Wikipedia.
Vilka är det som står bakom den då?
Det är lite oklart.
Ah, intressant.
Ja, och de använder sig av något konto som heter Random Wookie, som nästan inte har några andra redigeringar heller, men de är ju uppenbarligen jätteduktiga på alla policies. Ja. Men jag kan tipsa om att videosarna är hög kvalitet, fint redigerade och väldigt, vad ska man säga, koncisa. De handlar om en sak och så gör de det på 2 minuter och så liksom sitter de inte och bladdrar som vi gör i en timme.
Ja, vad kul. Ja. Ja, det var intressant att veta vilka som ligger bakom faktiskt. De är ju rätt så hemliga så.
Ja, och jag är oklar på om det är 1 eller 2 personer eller om det är någon som bara har röstlängden som varierar.
Mjukvarusidan då?
På mjukvarusidan så har vi först en liten nyhet i just det här nya fadderverktyget.
För vem är nybörjare?
Ja, där fanns det en funktion förut så här att om man är på typ en skrivstuga och jag vill vara fadder åt alla de som är på skrivstugan, men normalt sett så delas de ju ut slumpvis. Men då kan man säga, ja men nu vill jag välja de här.
Kan man stjäla nybörjare från andra faddrar?
Det kan man göra. Vi har inte sett några sådana redigeringskrig än, men rent tekniskt sett så går det.
Det är som så här draftingssäsongen, när man så här ska hitta sina adepter från ta från andra, fylla sitt stall.
Och förut kunde man göra en i taget, och det kanske var jobbigt om man var på en skrivstuga med 30 stycken, och nu kan man göra alla 31 i ett svep.
Ja, men det var bra. Det var lite liksom nyhet som verkar bra.
Och sen så vill jag bara slå ett slag här för att den här, vi informerade ju om gemenskapens tekniska önskelista. Det kommit in 270 stycken förslag och nu har man på sig fram till den 21 december att rösta på dem.
Har du lämnat något förslag?
Jag har lämnat ett förslag av de här 270.
Mm. Du då, Sara?
Nej, men jag har läst om ett som handlar om bildurval. Apropå dagens om. Förslaget är ju då att, om vi tänker oss en ort igen då, att en ort, bilden på en ort ska kunna automatiskt ändras så att den alltid är i säsong, är förslaget. Ja. Att det är lite, det anknyter väldigt mycket till vad vi var inne på.
Det var ju jätteroligt.
Och jag var så dum, när jag läste den först, då missförstod jag den så här. Att man alltid ska få se något i säsong. Det vill säga att när jag läser om Japan och jag läser om Japan och det är sommar, då ska jag få se en sommar. Jag tänkte så här, det här funkar ju verkligen inte alls, men jag hade helt missuppfattat.
Det trodde jag också. Vad är det då?
Allt, om Japan har sommar så ska jag få se Japan i sommaren.
Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, det är, för jag tänkte säga det med en globalt perspektiv då.
Men det var en kommentar där också som pekar ut att det finns lite möjligheter att göra det redan.
Ja, det var
kanske inte så finessigt. Ja, så det var en direkt kommentar till vår diskussion, tänkte jag, från den förslaget.
Men här kan man alltså gå in och rösta, och man ska framförallt gå in och rösta i kategorin övrigt på en global Wikiträff-kalender, för det är det förslaget jag har lagt.
Ja, men fanns inte det? Har inte du använt en sån tidigare?
Det jag har röstat är att man ska ha ett ställe att skriva in det på, men att vi på alla Wikiträffarsidor så ska det kunna komma upp. Så att du inte ska behöva hitta dit. Du ska bara vara på din vanliga Wikiträffsida på svenskspråkiga Wikipedia, och så ska du kunna se allting som du kan se där.
Ja. Och var ligger den då? Den ligger under community kanske? Nej, inte.
Under övrigt. Miscellaneous.
Det står du förstås. Ja.
Men det finns mycket att rösta på. Så det är bara in och kika.
Ja, väldigt mycket var det.
Det är flera stycken som har återkommit från, som har liksom varit nära tidigare år och liksom lagts in igen. Och sen så är det ju varierande. Det finns en del väldigt genomarbetade, bra förslag. Och så finns det några som bara har ploppat ur sin tanke i sista sekund och fick in det. Men det går kanske inte riktigt att förstå vad det är de vill. Så att, ja. Men det är som Wikin är. Vi har några frön och så har vi några som är utmärkta.
Och hur många kommer väljas då? Det vet man inte.
Ja, de brukar ta någon slags topp 10-lista. Så att, det är ju rätt många som kommer sållas bort.
Ja, men då håller vi tummarna för en bättre kalender då. Och så har Sara fått välja veckans Wikipedia-artikel.
Och stort tack. Jag tänkte så här. Det finns ett verb på engelska som är att surface. Alltså att få något att yta upp. Vi kan inte riktigt säga det, men jag tycker det är ett jättebra verb. Få något att komma till ytan. Ja. Och då tänkte jag, jag får välja någonting apropå urval som vi pratade om inledningsvis. Och då vill ju jag då se till, vad ska jag låta komma upp till ytan av allt det här?
Mm.
Jag kan ju välja att framhålla mig själv, men jag kan också avstå. Det har jag avstått den här gången. Så artikeln är Samerna och kristendomen. Den här tog jag därför att jag har varit lite involverad i den och i hur den kom till. Och den är en del av den gymnasieelev som har skrivit den som en del av sitt gymnasiearbete. Och jag skulle gärna vilja liksom lyfta upp den. Dels för innehållsmässigt intressant. En liksom del av historien i Skandinavien som är jättesvår att få tag i källor. I stort sett allt liksom, historiskt material när vi läser om samer, samisk kultur, samisk religion är ju otroligt skevt författad utifrån då, liksom, missionärer som har varit i Norrland och så.
Mm.
Så att, liksom, det finns massa av problem. Men, och så det kan man ta del av artikeln. Men annars var det egentligen också så att den har ingen illustration, apropå det också. Och eftersom jag var liksom involverad i det här så vet jag också så mycket mer än det som egentligen har hamnat i artikeln. Och det är lite grann ett perspektiv som jag också vill lyfta upp.
Du vet, men du kan inte utöka för att du har inga källor, eller?
Alltså, jag menar kanske inte, jag tycker att av det som är med artikeln är det som är med artikeln. Men till exempel också hur hon som har skrivit här också då såklart hamnar i andra artiklar. Till exempel så har vi ju det som då i den här liksom äldre beskrivningen och den terminologin som används, trolltrumma. Så den här eleven så är som en trolltrumma, kan man ju inte säga. Så i andra artiklar i nätet kring det här temat så har hon ju såklart ändrat andra artiklar också.
Mm. Ja.
Och det behöver man ju inte koppla ihop med det här, men jag, bara för att jag var med och liksom ser det här, som ni vet, det här hela nätet av liksom förändringar som sker. Men också lite grann det här med, jag minns att hon funderade kring det här med hur hon skulle hon använda liksom kolonialisering, det typen av begrepp. Mm. Och liksom hur ställdes inför det och vad sa de här liksom litteraturen och hur skulle det passa in och sådär. Och jag tror i slutändan att det inte är med. Så det är också ett sånt urval som sker i författandet av artiklar. Så att, ja, jag vet inte, jag tog chansen att lyfta upp den här, dels ämnesmässigt men också för att, och som ett utbildningsprojekt. Kul.
Och förhylla det, för det är en jättefin artikel.
Ja, och finns mycket litteratur, för det är också en del av representationen, liksom att det är svårt att hitta litteratur i vissa ämnen. Mm. Jag har själv skrivit en del om, eller, oj, det är så fånigt så jag tänker inte lyfta det så, men när jag intresserar mig för frågor som rör samisk kultur så är det jättesvårt att hitta källmaterial tillgängligt online till exempel. Det är säkert bättre nu än för några år sedan, men ja, så att det är också...
Verkligen ambitiöst att ge sig på en sån artikel. Alltså,
ja.
Det är ju, liksom, det är ett ämne som är svårt i verkligheten till och med.
Ja, och bara diskussionen, Sara, vad ska jag kalla den här artikeln? Ja, för att annars i, alltså det finns ju det här, jag vet inte, det skulle kunna heta, vi har liksom, det här benämns inte som någonting faktiskt, utan det var liksom så, men vad handlar det om de här sakerna? Mm. Och, så det kanske skulle kunna ändras.
Mission någonting då, men då är det bättre med, då blir det ju ett perspektiv från...
Ja, lite grann, och det är ju inte bara det den tar upp heller kanske. Så att, nej, ja, okay. Men det var också en diskussion, bara det, liksom, vad skulle uppslagsordet bli för... det här typen, liksom för det här innehållet. Så att, och sen också hur det spillde över i andra artiklar på ett intressant sätt.
Ja.
Och då vill jag också säga att det finns många, alla vi som är intresserade av att läsa om samisk kultur, så har också användare Skogsfrun bidragit till jätteintressanta och bra artiklar. Till exempel Skogssame, tror jag en heter, som är jättevälarbetad, rik, tar upp jättemycket intressant.
Tror att den är... Ja. Jag tror att den är guldstjärna, ja, precis.
Ja, jag tror, ja, precis. Men det är väldigt, väldigt intressant innehåll. Så att, tänker du... Ja, så.
Ja. Ja. Ja, tack så jättemycket.
Varsågod.
Vilken vinkel. Sen har vi lite wikifickor, meetups och träffar i närtid.
Ja, precis. Och imorgon är det Wikipedia and Women in the Climate Change Movement. Och den tror jag har varit innan också, eller?
Jag nämnde nog den förra veckan just för att den var på torsdagen redan. Och det är med Dr. Ayanna Johnson och Catherine Marr och sen också tidigare årets Wikimedian Dame Rosie Stevenson Goodnight som sänder live. Och jag tror att det är en ganska bra tid på imorgon kväll på YouTube och Facebook tror jag att det sänds.
Men vad sa du? Stevenson Goodnight var väl några år sedan hon blev...
Som hon var årets Wikimedian.
Ja.
Så den kan man kika in.
Och vad är det för form då? Är det ett... seminarium typ eller?
Jag tror att det är samtal. Ja, Dr. Ayanna Johnson då, som är marinbiolog och pratar mycket just om klimatet i olika sorters media, är också wikipedian.
Ja, okay.
Har kommit in på någon skrivstuga och därför är jag med här och kan ge en liten vinkel på det.
Ja. Och sen har vi också på torsdag Community Resilience and Sustainability Office Hour.
Och det är ju samma grupp då här som gav det här stödet som vi pratade om tidigare som har haft en eller två gånger förut en sån här office hour och då har de kört det via en videolänk som man kan vara med och några stycken kan vara med i själva samtalet och så de andra kan vara med och chatta. Så brukar vara väldigt, för där sitter faktiskt chefen med själv från det teamet så att där är mycket bra dialog, svar på frågor. I vissa andra saker kan det bli, ja men den här frågan får vi ta med oss någonstans, men här blir det eftersom chefen är med så blir det svar. Så det är också en sån, är man intresserad av att följa dem hur Wikimedia Foundation jobbar så är det en intressant grupp att titta in på.
Mm. Och sen så på fredag så kommer vinnarna av svenska Wikilovs monument att presenteras.
Ja,
för 2020.
Ja.
Och det är Wikimedia Sverige som sänder här då. Det kanske lite tokig tid för det är klockan 10 på förmiddagen på fredag. Så man får väl ta sitt 10 kaffe till det här.
Och sen finns det något som heter Coolest Tool Award. Det trodde jag bara fanns på Wikimania.
Ja, men det var ju inte Wikimania i år. Aha. Så de kunde inte dela ut den så det blev lite senare. Så den kommer nu också då. Och det är på bättre tid. Det är klockan 6 på fredag kväll. Så sänder de här. nämnde ju här att man kunde nominera för några veckor sedan.
Ja, det gjorde jag.
Så, men nu har de i alla fall juryinsatsen ner och de har ett resultat.
Ja, så det blir bara en presentation. Det blir inget.
Det är bara en presentation.
Ja.
Prisutdelningen brukar också vara live. Man vinner ju ett pris och de har förberett, så lägger de in en sån här barnstar på allas vinnares sidor i sändning, har de gjort hittills.
Ja. Och sen på söndag så är det London Meetup, fast det är väl online då, jag säger.
Mm, de kör fortfarande online då, men det är ju engelskspråkigt, även om londonborna har en rolig dialekt. Så, så kan man ju delta från var som helst.
Och sen är det du, ja, som kör Wikidata-snack?
Ja, ja. Två timmar på söndag eftermiddag. Väldigt avslappnat och informellt. Man tar en kaffe och så sitter vi och pratar lite Wikidata.
Och jag har ännu inte lyckats lyssna på det ändå. Det är svagt. Skäms. Ja. Det gamla vanliga då, ja, kvinnliga huvudpersoner. Nu lät jag lite trött, men det är absolut inte tvärtom. Det är skithäftigt att de har lyckats hålla på så här länge och hålla så här många. Men det är kvinnliga huvudpersoner och då är det över internet istället för i Göteborg. Men det är också dagtid eller eftermiddag då, på tisdag. Ja, det var alla Wikiträffar den här veckan.
Dela gärna våra inlägg på sociala medier så att fler kan hitta oss. Vi heter Wikipedia-podden och finns på Facebook, Instagram och Twitter.
Och kom gärna med frågor, synpunkter eller ge oss tips. Tack för att ni har lyssnat och tack Sara.
Ja, tack Sara för att du ville vara med.
Tack för att jag fick.
Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!
Det gör vi.
Hej då!